I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkommen till Omstart. Jag heter Eva Ekedal och det är jag som programleder Karriärpodden. En podd om ledarskap, förebilder och karriärinspiration. Nu har det blivit dags för det fjärde avsnittet i den här poddserien Omstart, som handlar om nya tider och nya möjligheter. Eftersom läget och krisen som vi fortfarande befinner oss i innebär att allt fler hamnar i jobbsökarprocess, om man nu inte var i de tankarna redan förstås. Så är den här serien till för dig som behöver lite extra inspiration och pepp. I det här avsnittet kommer vi att ta upp intervjudelen i processen och till min hjälp har jag Cecilia Fredriksson som jobbar som executive search-konsult och har gjort det i många år. Tidigare hade hon en karriär inom finans som ledare med fokus på försäljning och utbildning innan hon valde att göra ett skifte i sin karriär och började jobba i rekryteringsbranschen. I det här avsnittet kommer vi också förstås att prata en del om hur vi i rekryteringssammanhang kan arbeta för att förebygga diskriminering och aktivt arbeta för mångfald och inkludering. Dessutom blir det som vanligt en kort framtidsspaning om arbetsmarknaden och den här gången har turen kommit till Therese Treutiger som är vice vd på Microsoft i Sverige. Hon har bra koll på vad som händer inom tech och ny teknik och nya plattformar och hur arbetsmarknaden ser ut inom det området framöver. I slutet på det här avsnittet kommer jag också berätta om en stor nyhet som vi länge har drömt om. Cecilia Fredriksson, välkommen till Karriärpodden.
Tack så jättemycket. Kul att vara här.
Och tack för att du är här och ska bidra till den serien som vi har gjort under våren som handlar om jobbsökarprocessen och omstart. Och omstart, det passar ju ganska bra, eller hur, att vi får prata med dig då. Dels därför att du är förstås expert på själva rekryteringsprocessen, men du har också själv gjort en spännande växling i din egen karriär.
Det stämmer. Efter många år inom finansbranschen, där jag jobbade både som ledare och med utbildning och försäljning, så bestämde jag mig för att byta karriär och tog hjälp egentligen av en karriärcoach för att finna ut vad det var jag faktiskt brann för och ville göra.
Mm. Det där är ju bra, för att det jag kan tänka mig att det är många som befinner sig där. Ja, nu heter ju serien Omstart också. Det kan ju betyda att man faktiskt gör en omstart i sin karriär och byter spår.
Mm. Och antingen att man faktiskt är tvingad att byta karriär eller att man har de här funderingarna. Alltså, vad vill jag göra framöver? Och finns det andra utmaningar som jag vill ta mig an?
Men ska vi börja i den änden då, tänker jag? Vi ska förstås fördjupa oss i själva... Men när vi befinner oss mitt i jobbsökarprocessen, när vi går på intervjuer och allt det där händer som ska falla väl ut och helst som man vill. Så vi tänkte att vi ska liksom ringa in våra erfarenheter, våra bästa tips där. Vi har ju båda två
kan man säga. Jobbat i den här branschen ganska länge.
Mm.
Men det här med att byta, liksom, om man faktiskt vill helt byta spår.
Mm.
Vad tycker du är man ska göra?
Jag tycker att ett alternativ är ju att faktiskt göra som jag, att ta professionell hjälp, för att det är ett sätt att få någon som ställer de där lite jobbiga frågorna där man faktiskt behöver tänka efter. Vad är det jag brinner för? Vad är det jag har för erfarenheter med mig som jag skulle vilja jobba vidare med? Och vad är det som är viktigt egentligen för mig? Kanske både privat och i arbetslivet. Ett annat alternativ är ju att just fundera utifrån så här, ja, men om jag tittar tillbaka på min karriär, vad är det som jag vill ta med mig? Vad har varit de absolut roligaste stunderna och vad har jag verkligen fått blomstra någonstans? Mm. Och titta på de bitarna och se så här, ja, men det finns kanske andra branscher eller andra roller jag kan ha där jag faktiskt får jobba vidare med de här delarna.
Mm. Och då gäller det förstås att man blir aktuell för de där positionerna som man och branscherna som man vill till.
Precis.
Ja. Och där har du några tankar kring det?
Där tänker jag att det är ju där man då ska börja aktivera sitt nätverk och både sitt befintliga nätverk men även utnyttja egentligen eller ta kontakt med sitt nätverks nätverk också, för att det är väldigt många som är generösa med sin tid, som är öppna för att ta en, ja, men så här, kaffe eller lunch och diskutera och, mm, ja, och man har just de här tankarna att så här, ja, men jag är nyfiken på den här specifika branschen, så här, kan vi inte ses och prata lite? Och det, de flesta är faktiskt öppna för, mm, det.
Gud, det där tänker jag direkt på en situation som jag själv har varit med om när en tjej som verkligen ville in i rekryteringsbranschen, och ja, när jag var chef för ett rekryteringsföretag, så tog hon kontakt med mig och sa att kan inte jag få intervjua dig i 20 mm. minuter? Så yeah. sa hon. Och då kändes det ju som att, ja, men det är väl klart, om jag kan liksom bidra med mitt... Så det gjorde jag ju, även fast jag hade jättemycket att göra. Så, och jag tror faktiskt att hon blev verkligen rekryteringsproffsen.
Ja.
jag vet att det gick bra för henne, dock inte hos mig. Det hade ju kunnat vara, men hon sökte sig till ett annat företag. Så att det där är ju... Man ska ta hjälp, som sagt, va,
ja,
och, av de som är mitt uppe i
det. Mm. Och just att de här mötena och samtalen faktiskt ger en förståelse mm. över så här, ja, men den här branschen kan ju faktiskt vara någonting för mig eller det här bolaget. Och det var lite det som hände faktiskt när jag väl fick mitt jobb. Mm. Att ja, det var en kontakt som jag träffade vdn på det här bolaget och vi hade ett jättebra samtal och sen fanns det inget jobb just då, men vi sa så här, vi håller kontakten. Sen så hördes vi om några månader igen. Och då fanns det ett jobb.
Mm.
Så att, ja, det är de här mötena som faktiskt leder
stunderna.
Till någonting.
Ja, men det är, sådana där kan man ju komma ihåg. Det är det jag brukar fråga alla som är med i Karriärpoddens vanliga avsnitt. Mm. Så här vägskälen när man liksom möter någon som säger mm. någonting avgörande. Eller man träffar någon som leder en på vägen.
Mm.
Ja, härligt. Men du, nu har ju både du och jag stor erfarenhet av själva intervjuprocessen och så. Men om vi skulle tänka oss in i här nu, att det är några som lyssnar som kanske också befinner sig i att de antingen ska gå på intervju eller vill bli aktuella.
Mm.
Vad kan man göra för att förbereda sig? Om vi säger så här, att man har faktiskt blivit kallad på intervju nu.
Ja, ja.
Vi är där nu.
Det jag tänker då, och också som jag själv gjorde faktiskt nu när jag var i den här processen och skulle byta karriär, var ju dels att ta in så mycket information som bara finns om bolaget, om branschen. Försöka förstå egentligen så här, vad står man idag, vad är det för utmaningar man har och så. Så att förbereda sig är viktigt och sen också lite så här, fundera igenom, vad är det jag tycker är viktigt, vad är det jag brinner för, att man funderar kring, exempel, är det nu en ledarroll som man faktiskt är aktuell för, då ska du kunna formulera hur tar sig ditt ledarskap uttryck egentligen, och hur gör du för att motivera ditt team och hur bygger du starka team och den typen av frågor, så att man har de här bra exemplen tror jag också är viktigt.
Mm. Och exempel tycker jag är bra när du säger, för det är ju just det som vi vill ha, vi som intervjuar. Vad är det som, för liksom ord som bara säger jag är framåtlutad och positiv. Ja, okej. Men hur tar det sig uttryck?
Det säger ju ofta inte så där jättemycket. Nej.
Precis, det där som står i CV:t, det kan vi ju läsa i CV:t. Så att nu handlar det om att försöka förstå, vem är människan bakom?
Ja, absolut. Mm. Om jag då till exempel intervjuar det var en rekryteringsprocess där jag då intervjuade en kvinnlig vd och vi pratade kring hennes ledarskap just. Och jag frågade så här, hur gör du nu för att skapa motivation och delaktighet och bygga det här starka teamet? Och hon i det fallet var duktig på att formulera så här, att för henne var det jätteviktigt att vara tydlig kring målet, att skapa en vision, att visualisera så här, det är hit bort vi ska, och sen då hur man tillsammans faktiskt ska ta sig dit. Hon kunde också prata mycket om hur hennes eget engagemang skapade engagemang i teamet och
exemplifierade det då.
Precis, att så här, jag ser till att alla kommer till tal, så att vi coachar kanske de som tar en lite mindre framträdande roll och liknande, hur hon jobbar med det. Och sen att också så här, hur hennes kanske då glädje och passion för det här också smittade, och just det här att framdriften och att man firar sina segrar och man skapar den här bra teamkänslan.
Så, ja, men det är bra. Ja. Mm. Du, då är vi där nu och man har blivit kallad på intervju och så har man satt på sig sina intervjukläder. Det där är väl för sig ett avsnitt för sig, för det brukar vi få ganska ofta. Så här, hur ska man se ut och vad ska man... det behöver vi inte gå in på ens gång. Men för det, man ska ju vara sig själv och försöka anpassa det där förstås. Precis. Så att man känner sig bekväm, men ändå så att man ser professionell ut på något sätt.
Ja.
Men då kanske man är lite nervös.
Ja.
Vad
har vi för tips? Det som jag tror, eller så här, och som jag också kanske tänker på, att så här, när jag nu kommer och är aktuell kanske då för den här rollen, när jag kommer troligtvis kanske inte ticka alla boxarna, men jag har ju väldigt mycket erfarenhet med mig, så att jag får någonstans känna mig trygg i det, att så här, om jag kan prata om mitt ledarskap och hur det tar sig uttryck, eller jag kan prata om så här, jag har nått de här försäljningsmålen och jag har gjort det på det här sättet, att då kan jag kan relatera till tjänsten och jag kan ge exempel eller så som visar på att så här, jag är rätt för den här rollen, trots att man kanske inte har gjort precis det som efterfrågas, men att man ändå kan relatera. Och just det jag var inne på tidigare också, att vara förberedd och ha en förståelse för att
så man boostar sig själv lite med de där bra sakerna.
Ja.
Och kanske till och med de här boxarna som man då verkligen tickar i, som du säger.
Ja.
Som man tycker stärker varför man ska vara aktuell. Det är det man ska tänka på precis innan man går in i intervjurummet.
Ja, och också att så här, det, rekryteraren sitter ju inte på alla svaren heller, utan så här, jag har som kandidat väldigt, väldigt mycket med mig som jag kan vara stolt över och som jag kan prata om och som jag kan tillföra. Så att man ska nog försöka känna sig trygg i det.
Ja, och jag tänker så här, när man kommer in där i rummet, då möter man då kanske en rekryteringskonsult som du och jag, eller så träffar man den rekryterande chefen eller någon annan på HR-chef. Eller vad det, det kan ju vara lite olika scenarion.
Mm.
Och det spelar ju ingen roll. Det är ju en människa man möter oavsett. Och jag har en grej till som jag vill skicka med precis där i början. Det är ju att de som intervjuar dig, de är ju väldigt nyfikna på dig.
Absolut.
Och då ska du vara typ lika nyfiken på dem.
Ja.
och sen ska man inte prata mun på varandra. Men att vara uppriktigt intresserad och nyfiken på företaget och hur det är, det är ju bra. Sen kan man ju förstås inte sätta sig själv i intervjusätet, utan man får ju vara följsam där och anpassa sig efter den som intervjuar. Och alla är ju inte proffs på det.
Nej.
Men vi borde ju vara det, vi rekryteringskonsulter i alla fall.
Ja.
Och då brukar man ju följa någon struktur sådär, först kanske man presenterar företaget lite och sen så går man in och börjar ställa frågor och man får presentera sig själv. Och det där finns ju lite olika, 20 år i rekryteringsbranschen, jag har ju mött väldigt många många olika människor. Och det har ju du också.
Absolut.
Så det finns ju många, många varianter på hur man hanterar den här situationen när man liksom hamnar i ett bollplank. Och det finns ju en del do's and don't där.
Nej, men en sak som jag faktiskt tänker på som är kopplat till det du pratar om nu är att så här, nej, men inte tänka att man bara så här, nu ska jag få ur mig så mycket som möjligt, utan att faktiskt lyssna också så här, vad är det den här personen faktiskt frågar efter? För att det tror jag är ett sånt där lätt misstag man gör. Man är så noga med att få ur sig alla de här bra erfarenheterna och så, att man faktiskt glömmer att lyssna. Vad är det personen frågar efter det här? Aha. Vad är det de faktiskt vill veta?
Precis.
Ja,
det där är...
så det.
Och det där när jag sa det där nyfiken, det är för det är en annan grej som är ganska lätt att glömma bort, tror jag. Det är ju att man själv är man ju faktiskt där för att också ta det, alltså det är ju lätt att bli så här, bara, att ta mig, att man bara vill att de ska, men du ska ju också vilja ha dem, så att säga. Det är ju
absolut.
Nästan som att gå på en dejt.
Precis, ja. Och ett utmärkt tillfälle just att ställa alla de här frågorna och också fundera kring, ja, men så här, vad är det som är viktigt för mig här? Ja, men hur är den här chefen som jag kommer rapportera till? Vad är det för kultur och värderingar och hur, ja, att det faktiskt funkar så på riktigt, att det inte bara är några fina ord som man
Nej, precis.
Häver ur sig.
När man träffar den chef som man ska jobba med, som man förhoppningsvis får göra någon gång i processen, antingen i början eller lite längre in, så är det ju ofta så att man vill ju verkligen ta reda på hur ska man vara för att funka ihop med dig, brukar jag. Det är ju liksom en bra frågeställning.
Ja,
och det är ju många som också väljer att boka ett extra möte.
Precis.
Det brukar jag tipsa om att man kan göra.
Ja.
Innan man säger ja ska man säga, okej, nu har du intervjuat mig, men nu skulle jag vilja intervjua dig.
Ja.
Så att, för många säger ju det här, välj din chef, det är så viktigt.
Ja.
Och det
men
är det ju.
Det är viktigt. Och också att man faktiskt tänker igenom själv där. Alltså här, vad är det jag behöver för att fungera som allra bäst? Behöver jag en väldigt närvarande chef? Eller behöver jag någon som... Vad behöver man egentligen från sin chef för att kunna prestera som allra bäst?
Ja. Du, jag tänker på det här med vi som då jobbar med intervjuer. Vi brukar prata om någonting som heter kompetensbaserad intervjuteknik.
Ja. Mm.
Och det är väl lite det vi har varit inne på. Men om du... Ska inte du förklara det lite?
Jo, men det är väldigt enkelt, så skulle jag väl säga att när man pratar om kompetenser egentligen, då är det ju olika beteenden som leder till ett bra jobbresultat, helt enkelt. Så att saker, hur du agerar och hur du agerar i olika sammanhang, kan man säga, helt enkelt.
Mm. Och det är ju egentligen det som vi sa där, men exemplifiera så mycket som möjligt, att när jag gjorde det här, så hände det här, och liksom kunna måla upp ett scenario om varför man är bra på det man håller på med. Okej, vad har vi mer att säga? De klassiska frågorna kring som brukar dyka upp, det är ju styrkor och eventuella utvecklingsområden.
Ja. Där tänker väl jag också så här att ibland, ja, men det är okej också att inte kunna svara på allting, för att det är inte säkert du kan det. Men sen vissa saker kan man ju också fundera igenom, och också att det känns trovärdigt just som kanske utvecklingsområden. Att bara säga så här, jag är inte så bra på Excel, det är kanske inte det som man tänker, utan att man har en viss självinsikt, tycker jag är viktigt. Ingen av oss är perfekta, och jag har en väldigt stor respekt och förståelse för det. Så att,
Det är ett av de råden som vi brukar säga, och som vi säkert kommer säga en gång till innan den här avsnittet är slut, och det är ju att man ska vara sig själv.
Ja.
Och det är ju liksom så autentisk som man är, för det är inte så att man vill måla upp en bild av sig själv och sen är det någon helt annan variant.
Nej.
Sen när man väl, om man nu lyckas få jobbet och sen
Precis.
Inte riktigt är det. Så att, det där gäller ju och oavsett kön, skulle jag vilja säga. Men det är väl i och för sig så att vi brukar ju... Ska vi ta den där igen? Ja, vi kanske måste göra det. Det här med att tjejer ofta inte förhäver sig själva lika mycket i intervjusammanhang. Vad säger du? Har vi inte kommit längre? Eller?
Det är nog så att i ganska många fall att kvinnor är inte lika... duktiga på att lyfta upp de här goda exemplen och verkligen lyfta sina egna prestationer. Mm. Män är bättre på det, så att det boostar sig själv lite där om man känner att så här, vad kan jag och vad har jag egentligen åstadkommit? Men tittar man tillbaka så har man ofta åstadkommit väldigt, väldigt mycket som man ska vara stolt över. Och det är de fina exemplen man faktiskt ska lyfta fram.
Och det finns ju någon siffra där på det här, att tjejer tycker att de bara liksom inte ens kan söka jobbet om de inte har 100%, men killarna tycker att det räcker om de har 60%.
Precis.
Jag vet inte om den där stämmer, den där siffran. Och jag vill inte tro att det är så här länge, för jag möter jättemånga tjejer som också kan tala för sig själva, så att säga.
Verkligen.
Men det är ju ändå värt att tänka på att, jag brukar säga så här, också när folk är med i Karriärpodden, att Jante behöver inte vara med just nu.
Nej, liksom. Precis.
Utan det är okej att faktiskt säga bra saker om sig själv som man vet att man kan leverera på.
Verkligen, och framförallt också det här om man nu vill byta bransch, att så här, boosta sig själv med att så här, du har en massa bra saker med dig, så att för fram dem. Ja. Och var inte blyg där, utan tryck på.
Precis, och ändå kunna säga att det här vill jag lära mig mer om.
Ja.
Det här kanske inte är min starkaste sida just nu, men precis, jag jobbar på det, eller vad det nu kan vara.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vad är det mer då som brukar komma i nu i intervjuer? Jo, det brukar på slutet, det brukar komma frågan, okej, hur är det med lönenivå och sådär?
Och det är väl en, ja men dels kan man väl tänka igenom själv så här, ja men om det finns någon nedre gräns som man tänker, eller så säger man jag har det här idag och jag förväntar mig någonting i samma härad, eller hur man nu tänker.
Mm.
Men det är ju också mer för att kanske ge, man vill inte komma till slutet eller ett erbjudande och att man inte har en samsyn kring ungefär var lönenivån ligger. Så att, ja, att man själv tänker igenom så här. Och också om man nu byter bransch, ja, det kanske finns en viss, ja, att man möjligtvis får gå ner lite i lön. Det kan vara så, det behöver inte alls vara det. Men, ja, så att,
men att man har, ja, tänkt igenom det där med, ja, förväntningar och vad man kan säga. Sen behöver man inte se det som att det första mötet att det är någon, nej, form av löneförhandling.
Men, inte alls.
Men det är klart att det är ju lika bra att ta upp den frågan som, ja, man inte är för långt ifrån,
nej,
varandra. Det är,
precis.
Det är åtminstone så vi som jobbar som konsulter och försöker hitta, ja, hitta rätt åt båda håll.
Mm, exakt.
Att man liksom kan mötas. Mm. För det är ingen idé man sitter och pratar om, det är liksom 100 000 ifrån, redan från början.
Nej,
på något sätt.
Exakt.
Med tanke på den senaste tidens händelse så är det ju ännu viktigare att jobba med de här frågorna. Som, både som rekryterande person, men också utifrån vad kan vi mer göra för att inte någon ska känna sig diskriminerad i en rekryteringsprocess. Vi har ju faktiskt en diskrimineringslag i Sverige som vi hela tiden måste ha på näthinnan. Vad säger du? Vad kan vi mer göra?
Jag tror att det dels handlar om att öka kunskapen hos de som faktiskt rekryterar och ska rekrytera. Att man har en grupp sammansatt i bolaget då, där man nu söker en ny person. Och just att där finns en mångfald i själva rekryteringsgruppen. Sen tror jag också att det handlar väldigt mycket om att i det här då vad vi kallar för kravprofilsarbetet. När man försöker få ner på pränt vad det faktiskt är man söker. Att man utmanar där och funderar kring, är det verkligen jätteviktigt att alla pratar svenska? Eller andra grunder som man kanske lite av slentrian slänger med i det här kravprofilsarbetet.
Mm.
Och sen också i vissa branscher att man ofta kräver en branscherfarenhet, men samma sak där. Är det verkligen nödvändigt? Eller är det här en ledare vars förmåga att leda en förändring eller liknande är det man faktiskt behöver och inte den här specifika branscherfarenheten.
Nej, precis. För snarare kanske kan det vara tvärtom, tänker jag.
Exakt.
Att man kan bidra med en massa bra saker när man kommer från, som vi var inne på, när man ska byta bransch. Det är ju väldigt viktigt arbete det där, som kanske inte syns utåt när man kommer till intervjun och sådär. Men det är ju väldigt mycket arbete som faktiskt ligger på oss där, att våga utmana och ifrågasätta invanda mönster och så.
Absolut. Mm. Och samma sak tror jag också att det dels ligger på rekryteringsbranschen att utmana de krav man har på en person som man då vill få in i bolaget. Men åt andra hållet också att bolagen faktiskt utmanar rekryteringsbranschen.
Just det.
Och säger att vi måste ha, när vi träffar kandidater så ska det vara en mångfald bland de här kandidaterna, så att ja, med en blandning av både kanske då ålder, etnicitet, kön till exempel.
Ja. Nej, men det där tycker jag tänker på några uppdragsgivare som jag har haft som faktiskt heller inte som vågar säga så här, nej, men man nöjer sig liksom inte förrän man har en mångfald representation i de kandidaterna som är på slutkandidater. Det är bra grejer där, tycker jag. Och vi kan ju som sagt göra ännu mer, för det står ju inte rätt till. Det kan vi konstatera, eller hur?
Absolut, och att forskningen just visar det här, att har du en mångfald i ditt bolag så leder det till bättre innovationskraft, det leder till bättre kundnöjdhet, det är bättre resultat i medarbetarundersökningar och det blir ett bolag som troligtvis ser bättre ut på sista raden. Så att det finns bara fördelar med det här om man jobbar aktivt med det.
Verkligen. Okej, har vi missat någonting under själva intervjufasen nu? Alltså jag kan ju säga så här, bara, som bara slog mig nu när vi sitter och pratar om det. Det är ju att vi rekryteringskonsulter. Vi har ju ett jobb som det är inte alltid världens lättaste jobb. Det kan man inte säga, det är världens roligaste jobb, men det är inte alltid så lätt. Och när jag har utbildat andra rekryteringskonsulter så har vi pratat jättemycket om det här med att man måste lära känna sig själv ganska mycket när man jobbar med rekrytering. Att man behöver rannsaka sig själv också.
Verkligen.
Och vi pratar jättemycket om den här 4-sekunders-regeln. Att det tar ungefär 4 sekunder, sägs det ju. Så har vi ju ganska snabbt bildat oss en uppfattning om vem vi har framför oss.
Mm.
Och då har man ju oftast inte helt rätt. Liksom. Utan då har man ju behövt verkligen... en del säger så här, men min magkänsla är rätt. Liksom. Men då brukar jag säga att det kanske den är. Men den kanske har väldigt fel också.
Ja, absolut.
Så att därför så brukar jag säga att man ska spara den här känslan som man har efter 4 sekunder. Och så ska man lägga den på, liksom, på axeln eller på, vila lite.
Ja.
Och sen kan man plocka fram den sen.
Ja.
Men låta alla liksom personer gå igenom intervjun på samma sätt som man gör med alla. Men det här är ju liksom, det är verkligen, det är ju vårt hantverk så att säga. Att, att inte vara för snabba och börja bedöma utifrån våra egna värderingar.
Nej.
Intentionerna ska ju vara de, att alla ska liksom bli bedömda på likvärdigt sätt. Och vi ser oss ju som liksom verktyg i den här processen att hitta rätt. Från båda håll. För det blir ju aldrig bra om man liksom... Ja, vi vill ju att det ska bli 2 vinnare, brukar jag säga.
Exakt.
Två vinnare och en partner har jag gjort i någon reklamfilm någon gång. Men alltså, att man båda har den som faktiskt får jobbet, får det jobbet de vill ha, de passar för och vill ska ha. Och våran uppdragsgivare får den de behöver.
Ja. Nej, men, och jag tänker där också att ett sätt att jobba med det är ju just att jobba då med kompetensbaserad intervjuteknik. För det gör också att man har en struktur, man ställer samma frågor och förhoppningsvis då kan utvärdera på ett lite mer objektivt sätt än om man bara går på magkänsla och skjuter frågor från höften. För att då blir det ju inte samma bedömningsgrund heller som man faktiskt står på.
Precis, och vi pratar ju så mycket om, du och jag pratar extra mycket om det, och med tanke på att vi jobbar med jämställda rekryteringar och vill att det ska vara verkligen rätt bedömningar som man gör. Och då ska det inte vara någon biased process som är med i det hela. Utan man får jobba med den biten. Och det är ju någonting som många företag också är på nu. Hur jobbar vi med våra rekryteringsprocesser?
Ja.
Hur gör vi så att de är likvärdiga för alla som söker?
Precis.
Det är bra det där.
Ja, det är väldigt bra. Och vi behöver jobba mer med det. För vi vet att olikheter är bra.
Okej, men sen finns det ju en annan grej som brukar vara rätt omtalad i rekryteringsprocesserna. Och det är ju de här testerna.
Ja,
exakt. Ska vi prata lite om dem?
Ja, och det finns ju både eller då arbetspsykologiska tester där man tittar mer på egenskaper och beteende. Och sen så finns det då kapacitetstester eller logiska tester. Där man då just mäter ens logiska förmåga eller förmåga att ta sig an egentligen och lösa komplexa problem och liknande.
Och det här tycker man antingen är jättekul eller också tycker man att det är svårt och jobbigt. Och det brukar ju komma, antingen kan det ju komma lite senare i rekryteringsprocessen eller också så är det mer tidigt också nu.
Ja. Vissa har ju det som ett urvalsverktyg så att det fungerar lite olika.
Ja, så det är ju lika bra att liksom, förstås vara beredd på att någon gång kan det här dyka upp i processen. Och då, jag kan bara säga att min syn på tester är ju, i alla fall att det är bra och det är en viktig pusselbit i rekryteringarna.
Ja.
Men det är ett diskussionsunderlag och en, liksom, en del i själva så här, att lära känna den här personen bättre för att kunna pricka rätt helt enkelt.
Exakt.
Så att det är många som kanske tror att det här är avgörande momenten. Liksom, men det tycker inte jag att man ska se det som. Jag vet inte vad du säger.
Nej, men också ett lite så här gemensamt ramverk. För när vi pratar med kunderna så är det ju ofta så här, okej, man pratar om kanske någon ska vara drivande eller målinriktad och så. Att faktiskt definiera så här, ja, men vad är drivande inom ert företag eller vad är strategiskt till exempel. Och att man det då kan i testerna få en uppfattning just vid då en kandidaten gör först testerna och sen att man har då en mer djup intervju eller diskussion kring det här.
Mm.
Att också se, är det de här beteendena som faktiskt fungerar i den här organisationen och kommer de här beteendena leda till ett lyckat resultat som gör att det här bolaget kan expandera eller tillväxt eller lönsamhet eller liknande. Så att,
precis. Kan man förbereda sig på de här?
Man kan ju faktiskt det. Så att om man då vet att man ska göra de här testerna, fråga alltid vad det är för tester. Det finns en hel del övningsuppgifter på nätet som man kan hitta. Så att det kan vara bra i alla fall, så att man inte blir jättestressad och så. Ett annat tips är ju så här, när man då ofta får man göra de här testerna hemma, att man så här, är utvilad och inte blir störd och lite så här. Så att man ger det är bra förutsättningar helt enkelt.
Ja.
Och också faktiskt när man sen då har den här, om man nu får en återkoppling kring testet, att man lite ser det som okej, man får kanske ett kvitto på att så här, ja men jag är faktiskt så här, eller att kanske också någon som förtydligar lite att ja men det här är kanske delar som jag behöver jobba med, och också i sin egen utveckling, hur kan jag tänka kring det här, och jag kanske behöver lite stöttning kring det eller någonting sådant. Så att ser det som att man får med sig någonting.
Ja, men många brukar, jag har jobbat med assessment när man sitter hela dagen och håller på med det här, som vi gjorde i alla fall mycket förr, så att man var man liksom hos, det var innan webbaserade testerna kom också, så att man var hos rekryteringsfirman och jobbade med tester, och sen så satt man i långa intervjuer. Och då var det många som efter ett tag sa så här, ja men det här var ju roligt. Alltså, men det är ju sällan man får prata så mycket och fokusera på sig själv.
Sig själv, ja.
Så att man kan ju se det som ett sätt att också lära känna sig själv.
Precis, ja. Eller lite få bekräftelse att så här, ja men så här funkar jag.
Sen ska man ju tänka på att de här beteendetesterna är ju självskattningsformulär. Och så det finns ju liksom ingenting som är rätt och fel där. Nej.
Det stämmer.
Och det brukar jag poängtera, att det där är ju bara liksom en beskrivning som du försöker göra av dig själv.
Ja. Och sen kan ju det matcha mer eller mindre bra mot den organisation som man faktiskt är, vill in i.
Precis. Så vi i vårt yrke gör ju egentligen så att vi lägger pussel, brukar jag säga. Ja. Jag gillar det där metaforen, för då blir det ju ändå sådär att man... Ja, det är olika delar som ger den sammanlagda bilden.
Mm.
Men det viktigaste, ska jag säga, det är ju när man möts i intervjusammanhanget, att man liksom får en känsla för varandra där.
Absolut. Och det är väl det som är det absolut roligaste i vårt yrke, att vi får träffa och diskutera med så många människor och får insikt i också en hel del olika branscher.
Mm.
Jättespännande.
Och olika personligheter.
Ja.
Men du, sen så är det ju inte alltid roligt.
Nej.
för ibland så måste vi ju också tacka nej till jättebra kandidater som snubblar på målsnöret eller sådär. Det finns bara en position och så har vi kanske flera jättebra kandidater.
Ja, precis. Vilket ofta är fallet.
Mm.
Ja.
Det är det ju faktiskt. Mm. Och där kommer man kanske till den mindre roliga biten i vårt yrke.
Exakt. När man faktiskt behöver tacka nej till jättebra kandidater.
Men om vi tänker oss in i situationen där nu då, det har vi ju själva varit med om också, snubbat på målsnöret. Hur ska man tänka då?
Jag tror att man kan absolut ge sig själv lite tid och känna att det här suger. Jag är jättearg och irriterad och man blir besviken helt enkelt, och det får man vara. Om man känner att man faktiskt vill ha konkret feedback kring vad gjorde att jag inte gick vidare i den här processen, eller varför valde ni en annan, eller vad är anledningen, också kanske kopplat till mig själv, då tycker jag man ska fråga om feedback. Ja, att man ser det som ett sätt att faktiskt kanske få med sig någonting då, att okej, jag gick inte hela vägen den här gången, men till nästa gång, eller så här, vad är det jag kan ta med mig? Finns det någonting jag kan göra annorlunda? Och också lite som jag tror jag själv har tänkt när jag har snubblat på målsnöret, att så här, jag lärde mig kanske lite mer om den här branschen, jag fick kontakt med den här rekryteraren, jag har fått med mig lite saker på vägen, så att jag är ett litet steg närmare, och nästa gång så kommer det vara, eller nästa gång, men att man faktiskt känner att så här, det kanske var vara värt det i alla fall, för att det, man har knutit nya kontakter, och det kan ju vara så också att ja, tajmingen den gången inte var den rätta, men säg att det blir en annan öppning på samma bolag, men då kanske man har nya chanser en annan gång, för man har faktiskt gjort ett väldigt bra jobb trots att man inte blev slutkandidaten för den specifika positionen.
Men ja, men precis, och det där har jag varit med om faktiskt flera gånger, att också det kan hända saker i rekryteringsprocesser och, alltså, så det behöver ju inte att vara tvåa, behöver ju faktiskt inte vara dåligt, även om det känns så då förstås.
Exakt.
Och också det här, jag tycker det är jättebra det du säger, att den här personen man har träffat, jaha, den kanske rör på sig, så hamnar den någon annan, alltså, alla människor man möter, apropå förra avsnittet, om ni, de som inte har lyssnat på det, handlar ju om att nätverka, och där är det ju verkligen så här att alla människor kan på något sätt bära vägen framför en.
Exakt. Och man bygger ut sina nätverk och sina erfarenheter. Mm. Så att,
Men det är klart, det är många på bollen ibland. Och det är det ju nu, i de här svåra tiderna. Så är det ju kanske många som söker vissa jobb.
Verkligen.
Så det ska man ju vara ödmjuk inför. Och jag måste säga att det är en av de svåraste grejerna, det där, tycker jag, i rekryteringskonsultyrket.
Ja.
Att vara bra på att ge konstruktiv feedback, för att det är ju liksom svårt, man vill inte göra illa någon, utan feedback ska ju vara en gåva, men det är, man har kanske inte hunnit skapa den där djupa relationen ännu, så att man kan. Nej. Och så sker det väl ofta på telefon, alltså det är många svårigheter i det där, men det är som sagt, om man är öppen för att man verkligen vill ha feedback. Men det ska ju kanske inte vara att man är arg och ringer så här, varför fick jag det? Alltså, det beror ju lite på hur man lägger upp det själv och vad man är mottaglig för.
Ja, precis. Att också, nej, men om man nu ber om feedback då, att man kanske får ta att men så här, de här områdena kan du faktiskt jobba med. Att man har lite öppet sinne för det.
Mm.
Och ibland kan det ju faktiskt vara så, nej, men det är... Ja, utifrån bolaget eller utifrån profilen och så. Det kan vara väldigt, väldigt små saker som gör att kunden går åt, eller då är det rekryterande chef eller bolaget som ska anställas går åt ena eller andra hållet. Så att det kan vara extremt små skillnader. Mm. Så att det behöver inte, absolut inte vara något fel hos den som kommer tvåa, utan snarare att det är en liten, liten sak som gör att man tippar åt ena eller andra hållet.
Ja, verkligen. Okej, men du, det var ju massor med bra saker vi får fram här, tror jag, i alla fall. Men om vi skulle summera lite då.
Ja.
Vad är dina sådär bästa tips?
Jag tror just det vi var inne på i början, att innan en intervju, att man, ja, men lite det här med förberedelser, att kika på bolaget, tänka igenom sin egen erfarenhet och bakgrund, lite kring de här exemplen vi var inne på, så att förbereda sig helt enkelt. Det vinner man mycket på. Och sen tror jag under intervjun att vara dig själv. Det är så här att känna dig trygg i din egen förmåga och vad du har åstadkommit och så. Försök att, det gör ingenting om man inte kan svara på allt. Så är det.
Mm. Man är bara mänsklig.
Ja,
faktiskt.
Verkligen. Så att, lite. Och sen också just det här om man nu vill byta bransch. Att så här, var nyfiken och utnyttja eller ta kontakt både med sitt nätverk och nätverksnätverk. Att det ger väldigt mycket. Och just det här att man, man får en skjuts och det, man får ny input. Och sen så också kanske också att ha en viss struktur. Att om man nu vill också söka sig till en ny plats, att definiera ett antal bolag som man tycker är spännande och se vilka kontakter man har där. Och att inte så här vara för hård mot sig själv, men att sätta av en timme i veckan kanske, om man nu tänker att så här, nej, men jag, på lång sikt så vill jag faktiskt göra en förflyttning och påbörja det. För att då,
precis, för det där helt plötsligt händer det ju, och man kan få mer eller mindre bråttom.
Exakt.
Men tack snälla Cecilia för att du har varit med mig här idag.
Så kul, jätteroligt.
Tack,
tack själv.
Det var lite om intervjuer. Men vart finns jobben i framtiden? Och vilka branscher är det som spås rekrytera framöver? Och hur ser jobben i så fall ut? Jag brukar alltid göra en spaning och den här veckan har turen kommit till Therese Treutiger som är vice vd på Microsoft i Sverige. För hon kan ju det här, vad som händer inom IT-tech och ny teknik och vad hon tror om arbetsmarknaden där framöver. Så okej, vi tar och ringer Therese och hör vad hon har att berätta. Hej Therese!
Hej Eva, vad härligt att få den här stunden med dig.
Hur är läget hos dig och hur har ni haft det och du haft det under den här speciella tiden?
Ja, men det har ju varit en otroligt omvälvande period måste jag säga. Från att inte riktigt veta exakt hur man skulle förhålla sig både på ett personligt plan och också de förändringar som hela samhället och företagen utsatts för. Vi har ju mer jobbat efter devisen ställ inte in, ställ om. Och vi behöver ju också jobba hemma. Och vad innebär det då för mig? Ja, men jag har också skapat mitt egna hemmakontor. Och som Microsoft, vi rekommenderar, vi följer ju Folkhälsomyndigheten och myndigheternas rekommendationer. Så sen mars så jobbar vi också hemifrån. Och det behövs en omställning, det är någonting annorlunda.
Ja, oh, herre mig. Och du leder ditt team då förstås på digitala plattformar kan jag tänka mig. Och inte vilken som helst utan er egen då.
Ja, nej men det har ju, alltså med respekt för den otroliga utmaningen som många företag och organisationer ställer sig inför. Så i början när covid-19 tog verkligen fart och vi förstod vad det här, hur det skulle påverka både samhället och oss, så var det väldigt stora insatser. Vi jobbade nästan dygnet runt med att stötta företag i att möjliggöra för dem att kunna arbeta hemifrån, men också skolor, lärare, elever, att de också kunde bedriva distansundervisning. Det var också jätteviktigt. Mm. Och att även låta till exempel äldreboenden och sjuka kunna låna våra plattformar, våra datorer, så att de kunde ha kontakt med sina nära och kära under till exempel påsken. Mm. Så ja, vi kanske att det inte var en jättestor omställning för just oss på Microsoft skulle jag säga. För vi var ganska vana vid vad vi kallar det nya arbetslivet. Vi har ganska fritt att kunna arbeta var och när det passar oss. Och att vi har den digitala plattform som möjliggör faktiskt att vi kan ha videomöten och tillgång till information oavsett om jag sitter på kontoret eller på en annan plats.
Men du, det måste ju ha blivit väldigt mycket för er att liksom, utifrån kundens perspektiv, att det blev så många som helt plötsligt skulle ta sig an det här nya sättet att jobba.
Ja, hela kan man säga tech- och IT-branschen har ju haft otroligt mycket att göra. Jag får väl ändå vara lite ödmjuk och säga att vi har varit lyckligt lottade i den här situationen. Och också behövt stötta företag och faktiskt att fortsätta kunna bedriva sin verksamhet. Så ja, om man hela arbetsplatsen på egentligen alla organisationer, alla företag har ju raketfart behövt digitaliseras och kunna använda då det vi till exempel levererar, Teams, som ju har varit då ett samarbetsverktyg där man både har video, chatt, men du kan även då koppla upp mot Outlook, du kan spara dokument, dela dokument. Det har ju bara exploderat. Mm. Kanske att Sverige ändå har varit relativt väl förberedda, Eva. Vi har en bra liksom PC-hemmareform vi har ett bra utbyggt mobilnät, vi har en bra fibrering generellt i samhället, vilket ändå har möjliggjort att faktiskt, skulle jag säga, digitalisera Sverige på 7 dagar. Det är faktiskt någonting som vi pratar om. Det var en stor insats som alla fick göra för att kunna möjliggöra det.
Ja, ah, jag förstår. Och häftigt är det faktiskt att det helt plötsligt så det som har behövts långa processer och beslutsvånder
har ju faktiskt gått att genomföra supersnabbt. Så att det, jag är också imponerad av det. Och det är ju, det leder mig ju osökt också in på den frågan som jag ju, som du vet, brinner för. Och det är ju att försöka ta reda på hur vi ska hjälpa dem som behöver lite extra pepp nu inför var finns jobben någonstans. Och då är ju den värld du har verkat i och är i just nu, jag tänker på både IT och tech och telekom, så himla spännande, för det händer saker hela tiden. Och vad händer på arbetsmarknaden om du ska göra din spaning?
Nej, men IT och techbranschen generellt har ju en stor utmaning, att det finns idag alldeles för få personer som kan faktiskt IT och teknik. Vi har ju pratat om att vi har ett kompetensgap på nästan 70 000 personer i Sverige inom de kommande åren, och det är inte ett gap som minskar. Tyvärr skulle jag vilja säga, utan det är snarare ett gap som ökar. Om man ser en trend också, det är ju att om du jobbar som marknadschef eller om du jobbar som försäljningschef eller bara HR-manager, rekryterare, så behöver du också ha förståelse för vad tekniken kan göra för dig. Och vad innebär det då för dig och mig? Ja, men det innebär att alla behöver i någon form kunna förstå hur du och jag och ditt företag eller organisation faktiskt kan använda teknologier som AI för att kunna hjälpa till att utveckla dina processer, dina produkter, dina tjänster till konsumenter eller till andra företag. Jag tycker att lysande, faktiskt riktigt spännande exempel på det, det är ju att vi i Sverige har faktiskt tagit fram en AI-whisky.
Va?
Ja, det är ju så här oväntat, Eva. För det är just en chief blender på whisky som tänkte, men hur ska man kunna använda teknologier som AI? Kan det hjälpa mig att ta fram nästa generations whisky? Och då har det här svenska bolaget tagit fram en whisky-sort som AI har tagit fram. Och jag kan lova, den är jättegod.
Ja, men det är ju helt otroligt. Ja. Ja, vad mycket som vi inte ens tänker och vet om framtiden när det gäller ny teknik. Om man tittar lite närmare de närmsta åren kanske, vad är det för någonting som du tror är områden som kommer att växa?
Nej, men jag tror att AI finns ju redan idag. När man använder PowerPoint eller när du kör bilar, så finns AI runt omkring oss överallt. AI kommer bli en del av egentligen alla tjänster nästan som ett företag kommer leverera till konsumenter eller i våra bilar, hur vi kör. Den kommer att hjälpa oss faktiskt att fatta bättre beslut, kanske bli bättre bilförare eller utveckla andra konsumentprodukter. Det kommer vara en ganska generisk teknologi som kommer finnas med i alla processer. Sen så kommer faktiskt, även om vi tycker att vi har kommit långt med video och själva möten och arbetsplatsen och den digitala arbetsplatsen, så är ju min spaning att bara titta på våra ungdomar som spelar. Där har du nästa scenario där man jobbar mycket mer. Vi kommer ha mycket mer virtuell verklighet, förstärkt verklighet, med vad man som i världen kallar augmented reality. Det kommer bli en realitet även i våra mötesrum. Att när vi håller våra digitala mötesrum, ja, vi kanske faktiskt kommer ha de här hjälmarna på oss för att få lite så här Matrix eller Star Wars varning kanske. Men det kommer att bli en verklighet inte allt för långt bort, där vi kommer kunna också se varandra kanske från hela världen, hela jordklotet i ett och samma mötesrum, men där du faktiskt ser människorna på plats, sitta vid bordet, även om det är virtuellt. Och det är ju ganska coolt faktiskt.
Ja, verkligen. Och om man vill jobba med det här då, är det liksom utveckling i IT-utveckling och AI-utveckling och den typen av teknik som man spås att det är där det händer mest, eller?
Nej, men det är klart att det finns ett jättestort behov av civilingenjörer och ingenjörer som är de som jobbar mer med ganska djup teknik. Men vi behöver också, även om du är samhällsvetare, biolog, jobbar med kemi eller energibranschen, så behöver du också förstå tekniken där. Och det gör att vi kommer behöva ha en teknisk kompetens och förståelse för teknologierna, hur jag kan använda dem faktiskt i mitt arbete som inte är kanske att koda eller att ta fram nya kvantumteknologier eller forska inom det. Så jag tror att vi kommer ha flera olika nivåer här. Och därför så hoppas jag att corona här kommer kanske ge lite mer nyfikenhet. Och sen vill vi ha fler tjejer också. Vi har alldeles för få tjejer i branschen.
Ja, varför är det så fortfarande? Alltså jag har ju hållit på med den där frågan så länge med just fler kvinnor till IT och tech. Vad ska vi säga för att vi ska inspirera fler att söka sig dit, tycker du?
Många unga tech-tjejer lyfter fram att man vill se förebilder. Och också tror jag det är förebilder, alltså vi som kvinnor, men framförallt också mödrar, pappor, mammor, fastrar, mostrar, mor- och farföräldrar. Var inte så rädda för att säga åh, det där är jobbigt och det där är svårt. Det här är ju någonting positivt. Det är jättespännande att kunna använda teknologier i faktiskt konsumentframställning och kunna ta fram produkter. Jag är ekonom i grunden, men jag har lärt mig att tycka att det här är bland det häftigaste faktiskt man kan göra. Oerhörd potential. Så förebilder och sen så aktivt faktiskt tänka på i din roll som förebild som individ. Att faktiskt framställa teknikbranschen och teknik som någonting spännande.
Det är ju jätte... Alltså man kan ju verkligen påverka saker och ting. Och det finns ju väldigt många olika saker man kan jobba med. Det är ju liksom inte bara att sitta och hacka kod. Det finns ju faktiskt... Och det är inte så bara, men jag menar, det finns ju väldigt många olika områden i leden kring att utveckla ny teknik, eller hur?
Ja, nej, men det är det här djupet att från civilingenjör till att du har en helt annan kompetens som samhällsvetare, så behöver du faktiskt förstå AI, hur det kan hjälpa dig i dina beslutsunderlag. Sen behöver det inte vara du som tar fram själva lösningen eller sitter och gör den här kodningen. Men du behöver ha en grundläggande förståelse och framförallt inte vara rädd, vara lite mer nyfiken. Det är mycket möjligheter.
Men du, Therese, om du skulle summera dina tankar om så här, och det är kanske lite bästa tankar om framtiden och jobben, vad säger du då?
Nej, men jag tror att vi alla måste börja förändra inställningen. Det finns en enorm potential i tech- och IT-branschen. Och teknologin i sig ger dig sådana möjligheter faktiskt att både utvecklas som person, men också att utveckla hur din tjänst eller hur ditt företag ska kunna möta konsumenter, eller om du jobbar i bank och finans, hjälpa dig beslutsunderlag och kanske riskmitigera. Också faktiskt ta bort en hel del tråkiga administrativa uppgifter som egentligen ingen tycker är så jätteroligt. Och sen så hoppas jag faktiskt på att hela den här förändringen och digitaliseringen av Sverige på 7 dagar också skapar en nyfikenhet på teknik och lite mindre rädsla. Och att vi alla faktiskt blir lite mer vana att jobba med video, man är van att jobba med de här digitala arbetsplatsen som blir faktiskt en del av vår vardag.
Att vi får in det i vårt tänk generellt sett.
Ja.
Vad bra, Therese. Jag känner hopp inför framtiden och hoppas att många andra gör det också. Tack så jättemycket för att jag fick ringa och prata med dig en liten stund.
Tack så mycket, Eva. Tack själv.
Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet i specialserien Omstart. Hoppas att du också prenumererar på podden och vill sprida den till någon som du tror skulle gilla den. Och om du tycker att det är bra det vi gör, så blir vi så otroligt glada om du vill gå in och stjärnmarkera och skriva en kort recension i iTunes. Det betyder jättemycket för oss. Nu har jag en jättespännande nyhet som jag vill dela med er. Något som vi har drömt om så länge och som vi har sett, något som verkligen behövs för att påverka toppskiktet i näringslivet, hur det ser ut nu och i framtiden. Vi tror på att framtidens företag behöver ledas av moderna ledare som kan visa vägen till ett hållbart, inkluderande och jämställt näringsliv. En ny tid med extremt snabb förändringstakt och nya utmaningar kräver ett annat typ av ledarskap, en annan sammansättning i ledningsgrupper och styrelser än vad vi har idag. Vi tycker att det måste göras på ett annorlunda sätt än vad som har gjorts tidigare inom executive search. Forskningen visar att jämställda företag är mer lönsamma och hållbara över tid. De som lyckas har bättre kundnöjdhet, bättre medarbetarnöjdhet, är bättre på att attrahera talang, har större innovationskraft och bättre beslutsförmåga, vilket leder till bättre avkastning. För att bryta strukturerna och det historiska sättet att rekrytera på exekutiv nivå med nätverk som är allt för snäva, vill vi öppna upp för mer balanserade och jämställda ledningar och styrelser. För att kunna göra den förflyttningen som krävs i den här extremt snabba förändringstakten, så behöver vi ju hitta nya egenskaper och förmågor. Vår modell är att rekrytera på potential i större utsträckning, att utmana det traditionella och förflytta kompetens mellan branscher i snabbare tempo. Vi tror på ett modernt ledarskap där EQ, det mänskliga, empatiska förhållningssättet och förmågan att skapa tillit är en avgörande faktor, och att jämställda bolag kommer att vara de som lyckas. Vi har ett stort och brett nätverk med extra tyngd hos de kvinnliga ledarna genom Women for Leaders och Karriärpodden. Nu startar företaget EQ Executive Search av oss, mig Eva Ekedal och min nuvarande kompanjon i Women for Leaders, Shanna Ruterhill, och Cecilia Fredriksson som ni just har hört i podden. Vår mission är att föra samman de moderna ledarna med företagen som vill vara i framkant. Kolla in vår sajt eqexecutivesearch.com.